Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Svärmpodden. Det här är magasinet Svärms redaktionspodcast. Vi har precis släppt ett nytt nummer och vi är här för att prata om det. Och jag heter Kalle. Med mig idag från redaktionen har jag Olle.
Hallå, hallå.
Och Christian.
Hallå, hallå.
Hur står det till?
Det är bra. Men det ska väl sägas, måste rätta dig. I skrivande stund är det kanske 3 veckor sedan vi släppte den.
Ja, nej, det var ju lite...
Ja, precis. Det har blivit lite förskjutet. Men den som väntar på något gott, va?
Och våra texter är odödliga. Så att,
precis.
Som, ja, eller åldras som ett fint vin, kanske man säger.
Mm. De är förevigade on the internet.
Exakt. Ja, och senaste numret handlar ju om arbete. Och går att läsa på alltatalla.se för de som inte är bekanta med hemsidan sedan innan. Och ja, men upplägget för den här podcasten, vi har ju spelat in ett avsnitt tidigare, men det är, vi kommer gå igenom texterna och sen kommer vi prata lite djupare om ja, men lite så här teman och röda trådar i numret och sådana saker i tanken. Och vi vill väl liksom med den här podden få fler att läsa Svärm, men också att för de som inte läser att också få ta del av vad vi skriver om och så vidare. Det är väl typ så.
Ja, och ge oss en tillfälle att snacka skit om processen och sånt där.
Ja, men precis. Prata av oss lite.
Ja, precis. Och skapa, lite ingångar till de olika texterna och kanske fördjupa vissa aspekter och så. Så att köta lite av största.
Mm. Precis. Till varje nummer så har vi också vad vi kallar för en ledartext. Och vi tänkte låta Christian läsa den ledartexten nu.
Ja, precis. Så håll hatten, för nu blir det lite högläsning då. Arbete. Visst smakar ordet bäst. Undertoner av stress, trötthet och tvång. Du vill inte jobba. Du vill inte sälja din tid och ork på en marknad. Du vill inte vara en del av att skapa något som du inte vill ha och inte behöver. Tråkigt. Försök då betala hyran. Försök äta. Vi är nästa generation som fogats till lydig arbetskraft. Vi är lika utnyttjade som de som kommit före oss. Och greppet börjar hårdna igen. De som suger ut oss vill göra gällande att vi borde vara mer tacksamma än någonsin. För möjligheten att få arbeta i tider av arbetslinje, välfärdsslakt och massarbetslöshet. Som om exploatering vore ett privilegium. Men just det de vill få oss att känna oss som mest maktlösa finns också vår styrka. Allt värde som cirkulerar i detta samhälle kommer just arbetet. Ur våra kroppar, vår tid, vår intelligens, vår omsorg. Kapitalet skapar ingenting på egen hand utan är beroende av arbetet för sin existens. Utan oss stannar produktionen, omsorgen, ja, hela vardagen. Denna makten är varken parlamentarisk eller symbolisk. Den är materiell. Det är en ekonomisk nödvändighet. Det är därför de måste disciplinera och individualisera oss. Det är så tvång skrivs om till valfrihet. Befrielsen från kapitalismens äta-sova-dö-logik är att använda den tid och den ork du har kvar under arbetet, på rasten eller när du kommer hem för att föreställa dig något annorlunda och sen skapa det. Att organisera, drömma och vägra. Men för att göra det står den socialistiska rörelsen inför ett vägskäl. Och där går åsikterna isär om hur vi ska förstå lönearbetet. Vissa menar att även om vi hatar lönearbetet så är det inte arbetet i sig som är fienden. Det som förgör oss, det är när arbetet reduceras till överlevnad, till timmar som säljs, till kroppar och själar som förbrukas. När arbetet inte är till salu, när det inte mäts i produktivitet och effektivitet. Då kan det vara något annat. Ett sätt där vi kan använda och utveckla våra förmågor. Känna igen oss själva i det vi gör. Skapa tillsammans med andra. Kapitalismens lönearbete förminskar livet. arbete bortom kapitalismen skulle kunna utvidga det. Andra däremot hävdar att arbetet inte går att befria, bara avskaffa. De menar att kapitalismens sociala relation är dold inom produktivkraften som kallas arbete, alltså inom arbetsprocessens innehåll och koordination. Socialism som avskaffar lönearbete och privatägendomen, men där arbetet fortsätter med snarlika produktionsmetoder och liknande arbetsdelning, då är det bara samma alienation i en ny form. Arbete, definierat med begrepp som arbetarklass, chef, arbetsdag, jobb, tristess och underordning, måste avskaffas till förmån för en gemensam produktion baserad på fri utveckling, samarbete och lust. Därför hänger vi oss i det här numret av Svärm till just arbetet. Vi samlar våra bästa och sämsta takes och fyller numret med allt från personliga berättelser och noveller till argumenterande texter och essäer. Läs dem, använd dem. Eller spara dig genom att säga orka.
Snyggt. Mycket bra.
The end.
Och precis som det avslutande ordet där så är ju då namnet på numret orka.
Och, precis. Det var lite diskussion där om vad vi skulle ha för titel på det här numret egentligen. Olle dissar ju mina sådana mer akademisk-marxistiska titlar. Så att, men jag tyckte att vi slog huvudet på spiken med orka, för att säga själv. Nu så här i efterhand.
Ja, men jag är nöjd med det. Det är ju alltid svårt att ge titlar på nummer.
Ja, mitt 15-åriga jag skulle vara stolt. Men den här ledaren har ju, det finns flera roliga saker med den här ledaren. Till att börja med är jag ju omöjligt lång för att vara en svärmledare. För andra, det andra grej som är ovanligt med den är att jag tror att nästan alla redaktörer var med och skrev den. Så brukar det vanligtvis inte vara fallet. Eller i alla fall att hon tog så aktiv del i att skriva det. Sen har ju ni vissa likheter med, stilistiska likheter med din text, Christian. Så de börjar ungefär likadant.
Nej, men precis. Jag skrev ju ett första utkast där som ni sen bearbetade och sådär och gjorde om. Så att den fyllde ut och gav det lite mer kött på benen och sådär. Så precis, så det är lite samma ton i början där och sen så kommer era så att säga litterära röster in och liksom vrider till det och fördjupar och utvecklar och så. Precis.
Mm. Men ska vi helt enkelt uppifrån och ner ta och redogöra lite för innehållet i det här numret då?
Ja, det tycker jag.
Och den första texten är ju skriven av, eller är undertecknad av riddaren från Allt åt alla, Malmö. Och titeln är Den stillastående riddarens sökbok. Det var Vendela som var redaktör för den här texten, men jag tyckte att den var väldigt rolig, den här texten. Och den handlar om att söka jobb för att få ut sin A-kassa och eller deltidsersättningen av A-kassan. Men med hjälp av ChatGPT då, för att hitta jobb och skriva ansökningar där man liksom checkar av Arbetsförmedlingens krav eller A-kassans krav för att få utbetalningarna. Men man helt enkelt ser till att man absolut inte ska få något av de här jobben.
Nej, precis. När jag läste den här texten så tänkte jag på lite det som den lite avslutas med, just att den tar upp det, att det här kanske kan ses lite som en slags flykt undan arbetet eller så, men att det också kan tolkas som en del av ett immateriellt arbete som också skapar arbete, det här med ChatGPT, att saker loggas och att det skapar arbetsuppgifter för andra och sådär. Och det är ju lite att trilla ner ett kaninhåll där med ChatGPT, att det är väldigt, väldigt enkelt att ta till det. Men att jag tycker den här texten lyfter just att det är inte bara ett hjälpmedel, utan att det är verkligen också ett slags arbete när man använder det.
Ja. Och ja, men just det här att, och det är också lite, alltså systemet är upplagt för att man det är liksom det här, har man lurat systemet eller är det exakt det här som är liksom tanken med att man ska liksom, man förväntas göra de här stegen i byråkratin bara för att liksom.
Precis, det var väl det som riddaren själv gärna ville påpeka, han sa ju till oss så efteråt att han gör att poängen är att det är att AI bara hjälper honom att göra det som förväntas av honom. Ja. Han kringgår inte systemet utan att han, liksom, han gör exakt det som förväntas av honom.
Precis, det var att vi hade skrivit ingressen på ett lite missvisande sätt först. Men,
ja, men jag gillar den. Jag är väldigt glad att vi startar numret med den här texten också. Jag tycker om när jag är lite mer, hur ska man säga, skriven lite, hur ska man säga, inte skriven som liksom, man förväntar sig den typiska vad ska man säga? Vänsterkulturtexten.
Nej, jag måste ändå säga att jag tycker att det här numret och Svärmd har lite, och det tycker jag är kul, lite mer, kanske inte de Svärmtexter vi är vana vid, utan vi har ju både den här texten och sen så tänker jag på andra texter som vi sen kommer tillbaka till kanske sen, men de här skönlitterära texterna och som är lite mer nästan ögonblick ifrån nutida arbetare och litteratur på något sätt nästan liksom ifrån.
Mm.
Men och det tycker jag, och det här var ju, är också det liksom, men utifrån det här med att söka jobb.
Ja, precis. Vi har inte hunnit, vi har inte pratat om vad vi egentligen tycker om numret i sin helhet. Så det kan vara värt att nämna redan nu att jag tyckte nog att det här var det bästa numret vi gjort. Det är nog det bästa numret som jag har varit delaktig i, och då har jag ändå redat den här tidningen i 3,5 år eller något sånt där. 2,5 år, 3,5 år, jag glömmer bort.
Jag är nog beredd att hålla med. Jag tycker också att det är ett av de starkaste numren, just på lite det som jag sa, just på grund av bredden och att det är väldigt olika typer av texter och det är väldigt olika anslag på ett sånt brett ämne som arbete. Liksom. Jag tycker att vi har fångat upp väldigt många olika delar av det med det här numret på ett väldigt bra sätt. Med. Så att jag är också, jag tycker också som sagt att det är ett av de absolut starkaste numren som jag har varit med och jobbat med.
Precis. Och det finns alltid en farhåga, men typ så här, tema arbete. Det känns som numret kunde ha varit, i en annan värld kunde vi haft ett riktigt dåligt nummer, tema arbete, som var riktigt tråkigt. Men nu fick vi ett riktigt bra nummer istället, vilket är fantastiskt.
Nej, precis. Det hade ju bara kunnat vara supertorra gubbmarxisttexter om hur man definierar arbete och hur man definierar det ena och det andra. Och så. Nej, men precis.
Mm. Om vi går vidare till nästa text så är det en text av Johanna från Göteborg och med titeln Den som inte vill arbeta ska heller inte äta. Är det någon av er två som vill med några meningar sammanfatta vad den handlar om?
Den texten utgår från en marxistisk feminist som heter Alexandra Kollontaj som var del av den ryska revolutionen och bolsjevikerna. Och som hade i texten liksom så tar Johanna upp just att hon hade för, alltså den vanligaste kritiken, den feministiska kritiken inom liksom mer marxistisk vänster är just att man skjuter in sig på det reproduktiva arbetet och liksom att man pratar om det wage for housework, att det reproduktiva hushållsarbetet borde avlönas. Men att Kollontaj däremot, hon kallar ju det reproduktiva arbetet för improduktivt arbete. Alltså någonting som borde avskaffas istället. Inte liksom på något sätt upphöjas eller avlönas utan avskaffas på olika sätt då. Och att det är det som blir lite lösningen på problemet med jämställdhet och med sådär. Att det är lösningen är inte liksom att man bara försöker fördela hushållsarbetet mer jämnt och sådär. Jag tycker att det här citatet tycker jag är väldigt bra från texten. Där det grumliga diskvattnet skymmer sikten, men under ytan finns de andra problemen kvar. Det rena kvinnohatet, våldet och den sexuella exploateringen. Och det tycker jag ringer in väldigt bra lite vad texten handlar om. Och även liksom hur Kollontaj tänkte sig att ja, men hur ska man då avskaffa liksom det reproduktiva eller hushållsarbetet? Ja, då går texten in på det här med de kommunala husen i det tidiga Sovjet där man hade gemensamma hushållssysslor med barnuppfostran och matlagning och så vidare. Så att den tyckte jag var en väldigt frisk läkt. Och Kollontaj också. Sen så hade hon ju andra, som också texten lyfter lite andra aspekter, det här med att vara väldigt så arbetshyllande på andra sätt kanske.
Finns det inte aspekter av det där också, alltså just det, alltså visst att man kollektiviserar på något sätt liksom hemarbetet eller och med så här barnpassning och matbespisning och sådana saker.
Jo, det var ju de här kommunala husen i det tidiga Sovjet, precis. Där alla sådana aktiviteter just för att man, och det skulle bli som en slags frigörelse. Det är därför hon kallar det då det improduktiva arbetet, Kollontaj. Ja, precis.
Men det jag menar, eller det jag tänkte är väl så här, vilka är det sen som utförde det arbetet i slutändan ändå liksom, och den aspekten?
Ja, det är ju precis, för det var ju professionella lokalvårdare / städerskor.
Ja.
Som, och sådär, och tvätt och så. Ja, precis, så det kan man ju, det vet jag inte riktigt.
Nej, det var bara en reflektion jag hade när jag läste. Men Ola, hade du något att lägga till?
Ja, det är väl det att, som jag tolkar Johanna när hon skriver texten, jag tror inte hon tänker sig riktigt att man kan avskaffa det här liksom, det reproduktiva arbetet genom att skapa de där kollektivboende och sånt där. Utan det är snarare liksom att man befriar liksom kvinnorna från det genom att hitta nya kollektiva lösningar på det. Så därför tror jag inte heller man liksom helt hållet ska likställa Kollontajs improduktiva arbete med liksom det moderna konceptet av reproduktivt arbete. Som visserligen låter lika, men jag tror och i och för sig, jag är ingen marxist, eller jag är i alla fall inte påläst marxist, så jag kan inte säga ifall etymologin är liksom är direkt referens till varandra. Men jag är väldigt nöjd. Det var jag som räddade den här texten. Jag var väldigt nöjd med det. Jag tyckte den blev fantastisk.
Mm. Näst ut är jag. Jag skrev en text som heter På spaning efter det parti som flytt. Och jag läste den här sociologen som heter Johan Alfonsson som skrivit en det är en populärvetenskaplig bok om just klassbegreppet, eller den heter Vad hände med arbetarklassen? Jag vet inte om jag ska, jag det känns så konstigt att prata om sin egen text. Har ni tänkt på den annan?
Ja, precis. Och jag kan ju säga att det var en av de texterna som jag, när jag gjorde lite anteckningar om de här olika texterna, så gjorde jag en del anteckningar, för jag tycker att det utifrån både boken och även dina egna slutsatser lite grann. Jag vet inte om jag ska gå in på det.
Jo, men du kan väl försöka.
Det som jag tänkte på, det är ju att alltså, om jag förstår boken rätt utifrån din text, så att det handlar väldigt mycket om hur man, alltså att arbetarklassens utseende idag, alltså vad som menas med arbetarklassen och hur den har liksom tappat sin politiska representation och sin strukturella makt på olika sätt. Och att den utgår, så som jag tolkar det, väldigt mycket ifrån någon form av min sociologisk klassanalys utifrån så här yrkes- och utbildningsnivå och lite sådana grejer. Har jag fattat det rätt då? Och därför så tänker jag att det är därför också som jag tänker att man kan säga, med den typen av analys så blir det också ganska lätt att säga att arbetarklassen har försvunnit, för man kanske då sammanknippar just arbetarklass med vissa yrken som industriarbetare eller jobbar på varvet eller sådana grejer. Och jag vet inte. Jag tänkte bara en grej som jag tänkte som hade varit som jag kunde sakna då nu i just den typen av analyser, just det där med, kring, ja, men du vet, med klassammansättning och att man liksom hur kontrollerar liksom kapitalet oss på olika sätt genom olika typer av maktutövningar och kontrollmekanismer och via teknologiska innovationer och så. Men även såklart vilket motstånd föder det, och liksom hur är liksom klassen i rörelse och hur förhåller sig olika delar av klassen till varandra och deras kamper till varandra och sådana grejer. Så att det blir lite mer rörelse, att det tolkar lite mer som att han vill gärna göra en sån stillbild av klassen när han liksom kollar upp var gränser och linjer går mellan olika skikt. Och att jag känner, jag vet inte om du att det blir lite så att vad ska man säga, arbetarklassens agens försvinner lite, utan det blir liksom som en stillbild av arbetarklassen som sen ska representeras då till exempel av ett socialdemokratiskt parti som ska bli ett språkrör för den här
liksom. Ja, men jag fattar vad du menar. Liksom hans liksom då mer sociologiska ingångar här och liksom att och det är också liksom liksom en empirisk undersökning han gör liksom på många sätt av så här där han just använder mycket så här, men vilka, alltså han har en klassdefinition som han liksom arbetar sig fram till i första kapitlet, och sen så använder han den definitionen för att se, men hur ser egentligen klassuppdelningen ut i Sverige idag, och hur har den utvecklats över tid, hur är villkoren, hur har de utvecklats över tid, kan det som han kallar då medelklass, hur har deras situation förändrats i förhållande till då arbetarklassen och så vidare. Men han får ju inte heller liksom ett riktigt argument om att arbetarklassen har försvunnit, utan det är ju mer att han försöker väl säga snarare att
det saknar representation.
Ja, det saknas representation, och man pratar inte om arbetarklassen. De är inte i centrum för den politiska diskussionen längre som de var förut. Och då finns det också, det finns ju kanske en bild liksom av att så, ja, men just det här, ja, men, den sinnebilden av arbetaren har försvunnit. Alltså att man tänker att så, ja, men den typen så, industriarbetaren och så, det är inget som finns i Sverige längre. Liksom. Det är socialdemokratiska partiledare har ju uttryckt det så liksom, ordagrant nästan. Men att verkligheten är ju ändå, alltså så här, även med hans definition av de här olika klass, liksom hur han delar upp löntagarna, så är det liksom, alltså arbetarklassen är ju fortfarande
strax under 50% var det ju typ, siffran.
Jag kan säga exakt 48,8%, och medelklassen då enligt hans definition är 51,2%, och där medelklassen då har vuxit lite jämfört med arbetarklassen, och arbetarklassen har liksom krympt lite då. Men det där, hur som, så är det stämmer ju som du säger, Christian, att det kanske saknas lite den här agensen kanske, eller vad så att säga. Och det jag pratar om i liksom slutet där är väl liksom också den här frågan om vad är egentligen partiets roll för en arbetarrörelse liksom i modern tid, och vilka typer av arbetarklasskamper är det liksom som förs idag, och hur ska vi förstå dem liksom, och kan de forma en ny form av typ arbetarrörelse som skiljer sig, alltså som på något sätt gör upp med de traditionella formerna liksom för organisering och skapa något nytt liksom. Det är väl...
Jag tänker att vi ska inte spoila för mycket där, den slutkläm, men jag tycker att den är jag tycker att det blir en bra, att du syr ihop det bra där med en egen take och en egen ingång till det hela, som jag tyckte var väldigt bra.
Fan, låt oss spara läsa lite tid, vet
du. Ja, just det, att vi berättar allt.
Det är ju någonting på spåren i alla fall att ta upp Alfonsson. Han har ju varit lite... Jo, men han var gäst på Kommentaren för några veckor sedan, och jag såg precis att byggnadsarbetaren hade intervjuat honom, så han har ju fått lite uppmärksamhet med sin bok.
Jo, men den har varit omtalad, och men jag tycker om hans avhandling är väldigt bra. Det handlar om alienation. Det kan jag rekommendera folk att läsa. Nästa text, skriven av inte en medlem i Allt åt alla, utan en doktorand vid Karolinska institutet som heter Filippa Lund. Och den heter Självhjälp dig ur dina arbetsmiljöproblem, och jag har redaktörat den, och nej, men den handlar om just hur arbetsmiljö liksom politik förs i den nyliberala eran, kan man väl säga, och med exemplet från Amazon i USA som hade ett så här stort projekt som heter Working Well, där de skulle försöka komma till rätta med liksom alla missförhållanden i arbetsmiljö som de hade på sina olika såna här fulfillment centers och vad de heter, men där det liksom hela bara spårar ur och blir liksom en sån övervakningsmardröm med inslag av typ att man så här installerar små kuber där folk kan gå och få så här mindfulness-föreläsningar typ för att må bättre. och sådana saker. Det är väldigt dystopiskt. Men jag tycker den är väldigt så här, en text som verkligen behöver skrivas just om hur arbetsmiljöbegreppet har blivit så individualiserat på något sätt. Och att det är någonting som man liksom själv, liksom det här självförverkligande, liksom typ anledningen till varför nyliberalismen har misslyckats är, det är inte på grund av nyliberalismen utan det är på grund av alla arbetare som är liksom inte tillräckligt bra nyliberala subjekt. De måste liksom skapa sig själva eller återskapa sig själva.
Ja, jag fick en väldig känsla, och det tas ju upp i texten också, att det här känns verkligen som ett avsnitt av tv-serien Black Mirror. Sån,
jag tror hon skriver det.
Som, ja, hon skriver det, precis. Hon skriver så här att Working Well-projektet är numera ökänt, något som borde ha varit ett Black Mirror-avsnitt snarare än verklighet på ett av världens största företag. Och det var precis den känslan jag fick också, att det känns helt absurt och så dystopiskt och ja, skruvat.
Ja. Ja, när jag läste den texten också, jag får ju tankarna till liksom, alltså jag tror många kan känna igen sig också, typ så här, ja men typ hur man förväntas, ja men typ man har någon planeringsdag eller någonting och så ska man liksom leka lekar med arbetskamraterna och liksom att det ska få en, liksom, alltså det finns någonting där om hur med folk som arbetar och liksom inte längre har tillåtet att själva definiera vad som är deras, liksom vad som är bra arbetsmiljö, utan liksom att man har förlorat liksom rätten att ens liksom, ja, man kan definiera det själv helt enkelt.
Mm. Jag tänker att vi snabbar på lite här, för att jag har inte sagt hur många texter som är i det här numret, men det är ju ett gäng. Så att,
det är ganska många.
Yes. Nästa, skriven av Alicia. Och det här är det då en av två skönlitterära texter i det här numret. Den heter En berättelse om ett CV.
Precis. Det skulle ju blivit fler egentligen. Det är min stora sorg att det inte var åtminstone tre noveller i den här texten. I det här numret och sådär. Men ja, säljer vi. Ja, precis. Novell skriven av vi kan kalla det en före detta medlem i Alltal Uppsala. Som har formen av ett CV helt enkelt. Jag räddar den, jag har nog läst den ganska mycket, så jag är nog lite blind för den, så det är nog bättre om ni andra säger vad ni tyckte om det.
Nej, men som jag var inne på förut, så tycker jag att just den novellen, att den är verkligen som ett litet alltså det, så tycker jag att det kändes som ett, ja, men ganska lite nytt och fräscht tillskott till Svärm. Och att det verkligen är som en sån nutida liksom, arbetarskildring eller liksom arbetsskildring. Just det här med, nej, men hur de skildrar det här med prekärt, hoppa runt mellan olika typer av jobb som diskplockare och timvikarie i hemtjänsten och på kafé och sådär. Och jag tycker att den bär ju också likhet med till exempel den här texten som jag var redaktör för, som är lite liknande, med signaturen B-lapp från Göteborg, som skrev om sitt jobb på en färgfabrik, som också känns på lite samma sätt, ganska, ja, men som ganska liksom en autentisk inblick i hur arbetslivet kan utformas idag, liksom hur arbetet kan se ut idag, liksom.
Ja, det är väl värt att påpeka då, eller påpeka kanske fel ord, men jag tycker det är kul att du kallar det arbetarlitteratur med tanke på hur ändå verklighetsfrånvänd den här texten också är. Jag tror inte att den gör så stor anspråk på att skildra verkligheten. Även om den såklart har bitar av verkligheten i en vis, eller?
Nej, men vet du vad? Kanske lite så lite skruvad arbetarhistoria. Kanske inte, ja, precis, inte kanske så här socialrealism, men... Precis.
Jag gillade, ja, men jag tyckte den var stilistiskt rätt snygg och, ja, men också rolig att läsa. Så att,
ja, jag är ju arbetssökande just nu också, så jag tänker mycket på liksom hur de här litterära formerna som man tvingas arbeta in. CV:t ju en, och sen speciellt då det personliga brevet som skönlitterär författare, så är det antagligen den genre jag arbetat mest inom.
Mm. Ja, och på tal om ditt skönlitterära skrivande, Olle, så är det du som har författat nästa novell.
Ja, fy fan.
Ja. Krossad som en gråsugga under tummen.
Mm, precis. Skrevs på en buss i maj-juni någon gång mellan Uppsala och Enköping.
Mm, härligt. Det var precis, bussresan förekommer i novellen också.
Det gör den faktiskt, just det, precis. Det är nog definitivt den, eller precis, den bussresan som inspirerat bussresan i. Eller den meningen som nämnde en bussresa i novellen. Den väldigt, väldigt korta novellen.
Ja.
Ja, jag tycker att den är, på tal om det med att det kanske inte är en arbetarlitteratur, för den är ju ganska skruvad på många sätt. Men jag tycker ändå att den sätter väldigt bra fingret på, och utan att, nej nu ska jag inte, det känns som att man vill inte spoila heller, men att det har, den ger en ganska, synliggör en ganska tydlig bild om hur man bokstavligen kan krossas i arbetets maskineri, om man säger så.
Mm, precis.
Skulle jag säga.
Ja, jag läste ju dina anteckningar inför det här poddavsnittet. Jag tyckte det var väldigt kul att du tog den delen som så bokstavlig. Jag skulle nog mer säga att det är framförallt liksom, att det är alienation. Liksom, man blir så ensam som att man drömmer om att krossas av kapitalismen. Att det är liksom, det är en del liksom den samhörigheten man kan hitta, eller samhörigheten man drömmer om.
Just det. Och som du nämnde, Christian, förut, så har vi ju då också en annan sån arbetsplatsskildring av B-Lapp från Göteborg, som heter Färgfabriken då, om hans jobb på en färgfabrik. Vill du säga något om den, Christian?
Nej, men jag tycker att den är en väldigt autentisk skildring av liksom hur man kommer in och tar ett jobb, och man och personen som har skrivit det har liksom bakgrund som graffare, vilket också finns med lite som en röd tråd i hela berättelsen kring drömmar och snor lite grejer på jobbet och sådär, men även liksom om hur man sakta men säkert liksom, att först så placeras man i det som Belap då kallar lager två, som är liksom där man är. Liksom man får mest bara fylla på plockningen i det första lagret. Och att man sakta liksom, på något sätt stiger lite i graden och får mer ansvar. Sen köra truck och lite sådär. Men det som jag tyckte står ut lite med det här, det är just det här med hur dagdrömmandet bort ifrån arbetet på olika sätt. Att, men lite med referenser till Breaking Bad och lite allt möjligt och sådär. Och hur man gör det helt enkelt drägligt att gå runt där i arbetets alienation på något sätt. Men även är det lite så hjärtskärande, finns även referenser till hur arbetet helt enkelt stjäl tid som han hade hellre velat ha med en vän som sedan gick bort. Och så. Jag tycker att det är en väldigt stark text. Jag tycker att det är en väldigt annorlunda text jämfört med annat som vi har publicerat i Svärm. Så att jag är jätteglad att den är med. Jag tycker att den, jag var ju som sagt redaktör, och det var jättekul.
Jag instämmer, jag också, precis. Det är väldigt så här personlig skildring på något sätt som jag tycker var välbehövlig för det här numret. Liksom. Det hade känts som något saknades om den här texten inte var med. Ola, hade du någon tanke om den?
Nej, jag tycker också att den var liksom väldigt bra. Precis. Jag uppskattar liksom att den rörde vid liksom allting som liksom är personligt kring det där, kring arbetet.
Ja,
jag tycker att precis, ja, jag håller med verkligen att den är väldigt personlig och också blir väldigt nära i att den är så personlig. Jag tycker det är en väldigt, väldigt stark text.
Nu har vi kommit fram då till Christians text, Avskaffa vuxenarbetet.
Ja.
Det här är då Christians inlägg i debatten om kan arbetet vara meningsfullt eller ska vi bara avskaffa det helt och hållet?
Ja, det är ju frågan. Kan arbetet vara meningsfullt? Kan vi hitta stolthet, ära, redlighet i hedligt lönarbete. Christian, vad tycker du?
Jag kommer ju som sagt ifrån, i ledaren så framkom det att det finns lite olika strömningar inom vad ska man säga, vänstern / arbetarrörelsen, hur man ser på arbete, att det är de som ser det liksom mer som någonting, precis någonting hederligt, någonting samhällsbärande, någonting att liksom på något sätt värna om och hylla och så. Medan jag kommer från kanske den andra strömningen, som det som man skulle kunna kalla den andra arbetarrörelsen eller så, som är mer arbetskritisk och som snarare ser att lönarbetet och arbetet är någonting som måste avskaffas. Och det är ju lite det som min text handlar om, och det är också någonting som anledningen till att jag skrev den här texten var att jag såg en gammal bild på kamrater från Allt åt alla för sig 12 år sedan kanske. De hade en banderoll där det stod avskaffa vuxenarbetet, och då blev jag lite, jag tyckte den var en väldigt fin banderoll, och då blev jag lite peppad på att skriva om det här, för det är någonting som jag har funderat mycket på och som jag har läst mycket på om och sådär, just den här arbetskritiska strömningen just som utgår från att arbete kan, är liksom ingenting som går att befria, eller man kan liksom finna meningsfullt bara för att man kanske, jag vet inte, byter chefer eller man byter politiker eller så, utan att det ligger en, alltså kapitalismen är mer sinrik än att det bara går att avskaffa genom att ändra ägandeform, utan att alltså själva liksom arbetsprocessen, hur den är uppbyggd, alltså ett klassiskt exempel är väl liksom att Lenin hyllade taylorismen och det löpande bandet och sådär som väldigt så, som framsteg och så som skulle användas och så. Men då blir det ju bara att det är samma, vad ska man säga, produktiva logik som fortsätter och så, utan att man måste gå djupare och så och se bortom det och se bortom liksom den kapitalistiska arbetsdelningen och se bortom liksom kapitalismens produktivkrafter så som de utformar nu, för att liksom komma vidare till något samhälle som är mer fritt, som är mer så här, samverkan, fri utveckling och så där, som jag skriver lite om i min text. Det är väl i det stora hela det som texten handlar om.
En grej som jag tycker jag tog fasta på lite och som jag har tänkt också mycket på tidigare är just det här om hur alienationen liksom behövs för att motstånd ska liksom möjliggöras. Just tanken på vad är alienation i liksom arbetsprocessen? Varför är det man känner sig liksom främmande för eller att man liksom på något sätt distanseras från det man gör på jobbet? Och är det så att liksom vissa då teoretiker menar ju att så här, men vi måste ju då alltså göra om arbetsprocessen så att den här alienerande liksom känslan eller upplevelsen försvinner. Men det kanske snarare är så att det är just den där känslan som är liksom grunden till klasskampen på något sätt.
Ja, men precis, att det är lite att den, vad ska man säga, den traditionen eller den, vad ska man säga, så kallade andra arbetarrörelsen, att den vänder lite på perspektivet, att det är liksom att det är att frigöra sig, det är liksom inte att man frigör arbetet ifrån liksom, vad ska man säga, kapitalistiska parasiter och så, utan att det är helt enkelt att man vägrar lönearbetare och man måste vägra vara arbetare, alltså att arbetskraft att som jag skriver då, att det är en klass emot den kapitalistiska varuekonomin som underordnat sig hela samhället, alltså arbetarklassen. Så det är lite olika perspektiv jämfört med till exempel med sossar eller med stalinister eller så, som ser det mer som någon sån samhällsbärande hjältar. Som...
Precis. Nästa text av Jonathan och Alvin från Stockholm med titeln Den hägrande AI-arbetaren, techbaronernas deus ex machina. Ja, det titeln säger ju allt nästan. Nej, men Christian, det var du som var redaktör för den här. Vill du sammanfatta detta?
Ja, precis. Jag var redaktör för den. Och det var lite extra roligt, för jag har skrivit en text i ett tidigare nummer av Svärm som handlar just om AI och arbete. Jag tror att det är från det numret som Teknologi 2. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är. När jag läste texten så blev jag både, till skillnad från min egen text, jag blev både lättad och lite missnöjd, för att de går igenom det här med fenomenet med AI. De tar upp liksom hur mycket av tillväxten som hänger på IT. Men den här texten, den sänker ju lite den här myten om att AI kommer ta över världen och vi kommer tvingas bli coola grillakrigare som slåss mot Sylvia-robotar med röda ögon och så. Och det gör mig ju lite ledsen att man aldrig får vara John Connor, men det är också lite, man blir också lite lättad i det att det här med, vad ska man säga, AI-boomen och allting, att det är helt enkelt lite uppblåst, att det är liksom inte realistiskt. Det är liksom, det handlar väldigt mycket om att techbranschen styrs av visionärer som helt enkelt saknar en grundläggande förståelse för hur industrin funkar. Så att de är väldigt bra på att sticka hål i den här hela AI-bubblan och helt det här upphåsade. Så jag tycker jag tyckte den var väldigt välbehövlig text i hela den här hysteriska AI-debatten.
Mm. Jag kan verkligen tänka mig, jag kan se det framför mig. Du, Christian, väldigt ung, sitter och tittar på Terminator 1 och tänker, fan, det är dags, jag måste gå med i motståndsrörelsen innan nu, liksom, var jag redo. Vad är det nu? Året har vi redan passerat, som de säger, att roboten har gått i anfall.
Nej, precis.
Likt alla bra 80-tals cyberpunk-serier så har årtalet passerat nu. Som de föreställer sig nära framtiden.
Nej, precis. Det här, vad heter den? Skynet har redan tagit över, tror jag, egentligen.
Vad tänkte jag säga om den här texten? Jo, att jag tycker att den här var väldigt... Jag är väldigt glad när sådana här texter skrivs. För mycket, många delar av den här texten känns liksom sånt där, som en form av... Vad ska man kalla det? Ett allmängods som flyger förbi när man tittar på någon social media, liksom. Och man ser någon... Någon techjournalist, någon annan liksom skriva sina par hundra tecken om det här. Och det har ju också sitt värde. Men jag tror inte man ska underskatta behovet av liksom bra texter som sammanfattar en massa av det här. Liksom, och gör det tillgängligt liksom i ett paket. Det är någonting jag tror vi saknar väldigt mycket. Generellt inom många ämnen. Bara att man... Det är samma med, liksom, med poddar. Att man, vi har nu för tiden, vi har så många sätt som är mycket enklare att kommunicera med. Liksom, man kan säga snabbt vad man tycker. Men vi skulle behöva mer sammanfattningar. Lägga lite mer. Och det är det jag känner att de här två stockholmarna har gjort. Så att jag vill bara applådera. Jag önskar att de skriver mer sånt här.
Ja, men precis. Jag håller med. Ja, då är vi framme vid den sista texten i numret. Och det är också det vi brukar kalla för en långläsning av Pontus från Totala Stockholm / Gigwatch.
Slash värdet av pengar.
Slash värdet av pengar, precis. Många, så här, Pontus har många alter egon. Nej, han är inte olika karaktärer i de här olika sammanhangen i och för sig.
Han sitter samma på Pontus. Många stolar.
Ja, exakt. Många hattar.
Många stänger på sin lyra. Exakt. Många järn i elden.
Ja, men, den heter Om uberisering och arbetsplatsformens logik. Ja, men det är en ganska teoretisk text som tar avstamp i att Cambridge Dictionary har en nyordlista där då begreppet uberization har dykt upp. Och enligt deras definition så är då uberization då inom citat den process där marknaden för en tjänst förändras genom att ett annat sätt att köpa eller använda den införs med hjälp av mobilteknik. Slutcitat. Och det här tyckte Pontus inte om. Så han bestämde sig för att skriva den här texten. Han var missnöjd. Så att han... Hela texten handlar egentligen om att hitta en bättre definition för det här. Och jag kan läsa då det som Pontus motdefinition är det här. Uberisering är den process av externalisering där ett företag slutar köpa arbetskraft och istället intar rollen som auktionsförrättare över en produktionsprocess organiserad som en privat marknad.
Ja. På tal om att inte spoila texter.
Ja, jo, men För att fatta det där så måste man ju läsa texten, känner jag ändå.
Ja, jag förstår.
Mm. Ja. Det var kul liksom med en sån här text där Pontus verkligen grottar ner sig i en grej, något som han har ju lite specialiserat sig på, kan man ändå säga. Och verkligen försöker liksom själv teoretisera det här området. Så det var kul att läsa. Sen så kan jag avslöja att han själv har sagt till mig efterhand att han inte vet om han ens håller med sig själv här längre, men att det var kul att testa att skriva i alla fall. Så att, ja. Har ni några tankar om den här texten?
Ja, jag tänker att detta är en välbehövlig text. Jag tycker att det är intressant just för att den går igenom de här nyckelbegreppen som liksom digitalisering, plattformifiering, uberisering och gamification och sånt som man hör. Men liksom sätter dem liksom i ett sammanhang och som också liksom i min begreppsvärld blir lite så hur man ska förstå hur ser den tekniska klassammansättningen ut idag. Liksom vilka kontrollmedel använder kapitalet idag och i det här sammanhanget över framförallt prekära arbetare och så. Då blir det väldigt intressant att läsa det här som av någon som jag upplever är väldigt kunnig på det här området. Liksom.
Mm. Ola, vill du säga något också? Jag ska inte tvinga dig.
Du behöver inte tvinga mig. Men jag vet inte om det här är en kritik eller inte. Det kan tolkas som en kritik. Men när jag läste tänkte jag mycket så här, en Gigwatch-text.
Det är ingen kritik. Det var det hela. Jag tycker nog att vi på något sätt rörde vid de här olika, det som är lite de här återkommande grejerna i numret nu när vi pratade om texterna på ett ganska bra sätt. Och liksom, det känns som att man fick en bra bild av det hela, tycker jag i alla fall. Ja, jag vet inte, du Olle sammanfattade det ganska bra också med att tidigare när du sa att vi är väldigt nöjda med det här numret.
Det enda jag är missnöjd med är att det känns som att det finns jättemycket vitsar man kunde gjort på arbete som inte gjorde än. Liksom.
Just det.
Liksom hur var ett arbete att släppa det här numret? Eller liksom hur var...
Ja.
Borde vi göra den här podden? Orka? Liksom. Precis. De där är inte så bra, men vi kan komma dit. Vi kan, med mer arbete så skulle vi kunna komma dit.
Mm. Nej, men jag tänkte som vi var inne på lite innan, att när vi valde det här temat, att vi ville att just det skulle bli den här bredden av texter med väldigt olika karaktär, med olika typer av skribenter och olika liksom ingångar till det här området. Och det får jag verkligen, jag tycker vi ska klappa oss lite själva på axeln och säga att vi fan det lyckades faktiskt med.
Mm. Ja. Och det är ju inget som är särskilt viktigt det här numret, utan det är ju något vi tänker att vi har pratat om ganska mycket i redaktionen överlag, att vi försöker liksom bredda vad Svärm är och vad, alltså att det inte ska vara förutsägbart vilka typer av texter som man stöter på där och så.
Nej, precis, snarare att det här kanske kan bli, eller jag tycker att som vi var inne på innan, att det här är ett väldigt bra nummer, att det är lite sånt blueprint för hur ett lyckat svärmnummer blir med den här bredden och liksom
så.
Mm. Allt vi saknar är multimedia-aspekterna. Det blev ingen film.
Nej, precis.
Ingen låt heller. Någon kunde spela in en låt och ha det som ett text.
Ja, det är förbättringspotentialen helt klart. Så nästa gång blir det mer rörlig bild.
Mm. Precis, mer modern konst.
Ja, men nästa nummer då, kamrater.
Mm. Nästa nummer går i kärlekens tecken.
Precis.
Och det blir spännande. Vi är i fasen nu av då att ta emot pitchar och idéer på texter till tema kärlek.
Jag tror vi deadline fortfarande kommer upp. Eller när det här avsnittet kommer ut.
Jo, men det tror jag. Kanske. Jag får se.
Ja, men det tänker jag. Ja. Och där också just den bredden att det är massa olika aspekter av kärlek. Kärlek och kamratskap mellan kamrater eller till sin älskling eller till världskommunismen.
Mm. Ja.
Vi kan ju berätta en hemlighet, och det är ju att ifall man är redo att arbeta så så finns det ingen deadline för pitcher.
Det är verkligen precis här i slutet av avsnittet så avslöjar vi alla redaktionshemligheter.
Ja, precis. Om man bara, ja, precis. Om man bara, så är det ju verkligen.
Ja.
Om man bara är beredd att slå framför datorn.
Precis, om man är redo att skriva texten så kan man komma med en pitch när som helst.
Mm.
Precis.
Men ja, det får bara, nu får ni trogna lyssnare som har lyssnat så här långt, ni får inte sprida den här informationen. Ja, okej. Okay. Men vi säger helt enkelt tack för att ni har lyssnat den här gången. Man kan stötta Radio åt alla på Patreon. Och om du har några frågor till oss i redaktionen eller om du har förslag på vad du skulle vilja se mer av i Svärm så kan du kontakta oss på magsvarm@gmail.com. Ja, tack för den här gången.
Och vi ska försöka läsa.
Ah, ja, precis. Vi ska försöka
precis.
Kolla inkorgen. Okej. Okay. Hej då.
Ja, läs Svärm. Tack och hej.
Bye.